Så vi ska bege oss till första Moseboks fjärde kapitel. Och med början i vers 1. Mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sa det till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott och lurar synden vid dörren, den har begär till dig, men du ska råda över den. Det här är några intressanta versar och jag kommer inte att uppehålla mig egentligen speciellt mycket just vid de här två killarna, Kain och Abel. Det är bara en princip som vi vill titta. Sen ska vi be oss i Filipperbrevet här om ett litet ögonblick. Men det är intressant att se hur de båda hade samma förutsättningar att bära fram till Herren det offer som de hade fått föreskrivet, nämligen det här lilla lammet. Och den ena, det vill säga Abel, gjorde så, och så att Herren tog emot det. Men det står att Abel gjorde inte så, istället bar han fram någonting som han själv hade odlat och burit fram liksom, och titta liksom vad jag har gjort här, ska du inte ta emot min fruktkorg eller vad det nu kan ha varit som han bar fram. Och Herren sa, nej, jag gör inte det. Jag är Gud, jag är skaparen, du är människa, du är skapelsen. Jag bestämmer på vilka villkor som försoningen sker. Och försoningen kommer naturligtvis inte genom lammet, utan genom Jesus Kristus som är Guds lamm. Men symboliskt, ända fram till Kristus kom, så var det det här lilla lammet som symboliskt slaktades för att ta bort synderna. Och det är intressant att se att hans blick blev mörk liksom, precis som när vi inte får vad vi vill. Vi blir liksom sura på en enda gång liksom så här, och det som kung Ahab när han inte fick Nabots vingård. Det står att han la sig i sängen och stirrade i väggen och var sur. Och sen kom Jezebel och sa liksom, inte ska du sura här nu liksom, jag ska se till att du får den här vingården. Och liksom det här att vi får inte vad vi vill, eller rättare sagt, vi ser inte att Gud anpassar sig efter våra villkor. Och då blir vi sura och tittar i väggen eller tittar ner och får mörk blick och så vidare. Men Gud säger, jag är inte orättvis, jag har inga favoriter. Men det finns de som umgås med mig mera intimt. Och det är klart att vi har en bättre gemenskap. Men jag har inga favoriter. Alla har samma möjlighet att bära fram lammet som är basen för gemenskapen med mig. Så med detta sagt så vill jag tala om hur vi många gånger har så mycket i våra liv som vi vet är fel. Vi vet att det inte borde vara där. Det är saker som vi tar tid med. Det är saker som vi tänker på. Det är saker som vi gör. Det är så mycket i våra liv. Och ni har alla säkert varit på den här platsen, där vi försöker att bestämma oss en morgon. Idag ska jag inte göra så längre. Eller imorgon ska jag sluta med det här och det här. Och vi har försökt hur många gånger som helst. Och det går en liten stund kanske. Liksom man tänker, ah. Och sen trillar man dit igen. Eller vad det nu kan vara. Och jag tänkte på detta. Att vi kan aldrig sluta med vissa saker i vår egen kraft. Det finns bara en enda sak som egentligen kan få oss att sluta med destruktiva vanor. Med synd. Med felaktigt uppförande. Och det är att det blir ersatt med någonting annat. Därför att i våra huvuden så kan vi inte ha både gott och ont. Och vi kan inte liksom ha en blandning av de här sakerna. Utan vi måste ersätta det här destruktiva med någonting positivt. Och det vi ska tala om idag, det är positiv ersättning, bli fylld med Gud. Positiv ersättning, bli fylld med Gud. Därför att om vi blir fyllda med Gud, ja, vad händer då? Jo, då kan inte de här andra sakerna stanna kvar. Det trängs ut, det trängs bort. Och en österrikisk jude, som en del av er kanske har hört talas om, Viktor Frankl. Han var neurolog och psykiatriker, professor i båda ämnena. Han specialiserade sig på depression och självmord. Han satt i koncentrationsläger ett antal år tillsammans med sin familj. Han har skrivit 32 böcker. En av de här böckerna heter på engelska, jag vet inte om det finns på svenska, Man's Search for Meaning. Människans sökande efter mening eller betydelse. Och okej, jag kommer ihåg dem som gick runt i barackerna, säger han, och gav bort sina sista brödbitar. Och han talar om liksom att det var människor som under de absolut värsta, vidrigaste förhållandena kunde ändå ha en inställning som vi, många av oss i alla fall, som har allt, kan tyckas, om vi ser det ur ett hela världen perspektiv och ett historiskt perspektiv, och ändå klagar på allt. Men de här människorna hade absolut ingenting. Men han sa att det sista som en människa kan ta sig ifrån, det är friheten att välja sin attityd. Friheten att välja vad jag vill bli mentalt och andligt. Och nu är inte han en pånyttfödd, eller var han dog 1997. Han var inte en pånyttfödd kristen, så vitt jag vet. Men han sa ändå detta, han förstod ändå detta. Och han förstod det inte som en teoretiker, utan han förstod det verkligen att det hade skett. Eller han förstod att han hade levt i detta, och han visste vad det innebar. Och idag så får vi ofta undervisa till oss den här, vad vi kallar för offermentaliteten. Vi är ett offer. Tänk vilken hemsk värld vi har fötts in i. Tänk vilka hemska föräldrar du hade. Tänk vilken hemsk skola du har gått i. Tänk vilka hemska vänner du växte upp med. Tänk vilken hemsk regering som du har levt under, och så vidare. Jag menar, det här är saker som vi har i Sverige. Ibland kanske det är delvis sant. Delvis. Men jag tror i jämförelse med Viktor Frankls upplevelse i koncentrationslägren, så tror jag inte att det riktigt stämmer. Men ändå så, ja, det är så synd om oss, och det är så fel med, det är liksom det ena efter det andra. Och jag tänkte, som kristna så väljer vi att följa hans plan, inte vår egen. Och vi fattar ett beslut att vi vill bygga upp den inre människan, det vill säga den nya skapelsen i oss. Och jag tänker på hur vi ibland tänker att vi har så mycket tankar, och vi säger, var kommer de ifrån? Vad är det för någonting? De är så destruktiva. Det är ingenting som jag har bett om. Det är ingenting som jag har egentligen ens på ett sätt inbjudet. Men de kommer. Jag blir översköljd av de här destruktiva tankarna. Jag kan inte bli av med dem. Och vi säger, vad ska man göra? Och det intressanta är att det är just det som han adresserar, Viktor Frankl, när han säger att vi kan välja. Vi kan välja också i de situationerna och säga att jag vill inte ha gemenskapen med de här tankarna. Och det mest destruktiva som vi egentligen kan göra, det är att ha gemenskap med våra projektioner. Vilket är väldigt vanligt faktiskt. De kommer till oss. Vi vet inte, kommer det från mitt eget hjärta? Kommer det från Satan, demonerna? Är det inifrån? Är det utifrån? Vi kan inte ens urskilja det. Men till slut, därför att de här projektionerna är ofta, eller inte nödvändigtvis, dåliga. Utan det är ju någonting som liksom vill haka sig fast vid oss, vid vårt kött. Och liksom leva med oss. Så att vi till slut tror att det är de här vi är. Eller det är det här jag måste ha. Och så vidare. Så det är så destruktivt. Men vi behöver inte ha gemenskap med dessa projektioner. Vi kan ha gemenskap med Guds ord. Och det är därför vi säger att om inte vi fyller oss själva med inte bara Guds ord, men allt det goda som kommer i det sammanhang Gud har satt oss, den lokala församlingen, de troende, fyller oss med det goda och det positiva, då kommer de här projektionerna att regera suveränt i våra sinnen. Och det är därför det är så viktigt att välja varje dag att ha Kristi sinne, som det står i Filipperbrevet 2:5. Och det står som en befallning, det står inte som en rekommendation, att det vore ju jättebra om ni har Kristi sinne. Nej, det står som en befallning. Ha Kristi sinne. Det är imperativt. I Hebreerbrevet 12:3 står det att tänk på Kristus, annars tappar ni modet. Om vi inte tänker på Kristus, så tappar vi modet. Det är inte liksom kanske, eventuellt. Nej, vi gör det. Han säger att det enda botemedlet mot missmod är att hålla våra ögon fästa på Jesus Kristus. Och i andra Korinthierbrevet 10:5 står det att vi ska kasta ner alla tankebyggnader och göra varje tanke till en lydig fånge. Jag tänker, varje tanke. Är det inte bra om vi liksom lyckas med de flesta eller majoriteten av dem, våra tankar? Nej, det står varje tanke. Allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud, mot det fullbordade verket, mot det som är av Gud, det är någonting som måste kastas ner. Genom att ha Kristi sinne kan vi tänka rätt. Och det är just det som Romarbrevet 12 talar om, de första två verserna, att vi ska förnya vårt sinne så att vi kan pröva, urskilja vad som är gott. Den urskiljningen har inte vi oss själva. Den har vi bara när Guds ord bor i oss rikligen, i Kolosserbrevet 3:16. Människans hjärna är enormt avancerad. Vi har ganska avancerade datorer idag. Och varje dag när vi går till teknikmagasinet, tänkte jag säga, men de här affärerna, vad heter det? Mediamarkt och alla de här platserna, säger det har kommit ut någonting nytt, liksom ny dator, kraftfullare etc. Och vi hör om det, vi läser om det, men faktum är att ännu har ingen dator lyckats överträffa det mänskliga sinnet. Vår hjärna är så avancerad att varenda ord vi har hört i hela vårt liv, varenda intryck som vi har fått till oss finns lagrat. Vi kan inte återkalla allting. Vi kan inte liksom komma ihåg allting, på gott och ont. men det finns där. Det är därför vissa håller på med hypnos och så vidare. Då man går in i det undermedvetna, det omedvetna, och det kommer ut och kommer fram. Och det kanske det gör i vissa fall. Men man skapar också så här falska minnen, och det är väldigt farligt. Det var en hel trend inom psykologin en tid när man lockade fram de här gamla minnena, och det stämde inte alls. Det var lögner. Men det är intressant att se hur våra hjärnor är så avancerade. Och vi måste vara försiktiga med vad vi tar in. Vi talar om tre punkter här ikväll. Det första är vad vi tar in är vårt ansvar. Och någon säger, nej, det är det inte, för att jag är bara ett offer för min miljö. Jag liksom bara glider genom den här världen, och när jag glider genom den här världen så attackeras jag av intryck och människor och allting. Jag har ingenting med det att göra. Så att när jag har liksom glidit genom livet, så jag har blivit attackerad av alla de här sakerna, och jag har blivit den som, så att säga, min miljö har gjort mig till. Men det är inte vad Bibeln säger. Det är inte vad Bibeln säger. Vi kan välja. i alla situationer. Om de här judarna i koncentrationslägren under de absolut värsta tänkbara förhållandena kunde välja vad de ville bli mentalt och andligt, då kan också vi det. Antropologer, psykologer, beteendevetare vet och är överens om att en person kontrollerar sitt sinne, men att sinnet sen kontrollerar personen. Med andra ord, vi väljer vad vi tar in. Men om, när vi väl har tagit in det, så kontrollerar det oss. Och det är intressant, för att ni vet de här filmerna ibland, liksom sådana här framtidsfilmer och sådana här, det är någon som har någon sån här, antingen en dator eller en robot. Och så börjar man liksom att programmera och tala till den här, och liksom det är ju fantastiskt och de gör precis vad man säger. Sen helt plötsligt så tar datorn över, eller roboten över, och liksom men faktum är att vårt sinne fungerar på det sättet. Om jag tar emot bara skräp, efter ett tag, när det här skräpet har liksom tagit över mitt sinne, mitt inre, då börjar det att kontrollera mig och mitt beteende. Så vi är ansvariga för vad vi tar in. Och det andra jag tänkte på, det är att tänk på dessa ting. Står det i Filipperbrevet 2:8. Vi kan slå upp det. Filipperbrevet 2:8. Så min andra punkt här är att fyll er själva med det som är av Gud. Filipperbrevet 2:8. Förlåt mig. 4:8. Jag sa 2:8. 4:8 är det. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Så här säger han att, här ger han dem en lista över det som är gott, det som vi borde tänka på. Jag var hemma hos någon som relativt nyligen som hade köpt, det fanns tydligen någon tvålopera eller något vad det nu kallas för, en serie som hette Skilda världar, svensk. Och de hade köpt en sån här liksom DVD-paket med alla de här avsnitten. Jag har ingen aning om hur många det är, men det är väldigt många antar jag. Och det gick där, de tittade liksom på det här och var helt fascinerade över det. Och jag stod och tittade lite sådär, tvn stod på där och jag liksom bara häpnade. Jag tänkte liksom, men det här är ju, jag bara 3-4-5 minuter kanske var jag där och lyssnade på det här. Och jag tänkte, timma efter timma. Det var liksom ingenting annat än intriger hela tiden. Liksom hur man försökte att lura varandra, komma åt varandra, mygla, ja, det var helt fantastiskt. Och jag tänkte liksom det att det är de grejerna vi tar in. Jag till exempel, har sagt det tidigare, klarar inte av nyheterna. Andra gör det. Min fru till exempel, hon kan titta på finska nyheter, ryska nyheter, svenska nyheter, engelska nyheter. Och sen säger, det är bara världen. Och sen somnar hon som en stock. Jag tittar en minut på nyheterna. Jag är färdig att ta fram en yxa, klyva tvn, kasta ut den genom fönstret. Jag kan inte sova på hela natten. Jag är arg som ett bi. Det ryker ur öronen. Okej, jag kan inte titta på nyheterna. Det bara är så. Jag kan ändå, men jag måste ta dem på ett lite annat sätt. Läsa dem och sortera dem och så vidare. Men det är helt otroligt. Men jag tänker liksom att tänk på dessa ting istället. För övrigt bröder, allt som är sant, nyheterna är inte sanna, värdigt, det är inte värdigt det som man ser på tv, rätt och rent, allt som är värt att älska, uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Var hittar vi sådana saker?
Knappast inte någon annanstans än i Guds ord. Knappast inte någon annanstans än i hans församling. Knappast inte någon annanstans än ibland hans eget folk som är aktiva i hans församling och läser Guds ord och fyller sig med Guds ord. Där finner vi de här sakerna. Och de finns där och vi kan välja dem. Och det tredje och sista, det är i vers 9 här. Och det är att gör det som ni ser andra göra. Inte vem som helst, men i det här fallet aposteln Paulus och hans medarbetare. Och det står så här. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så här säger han att vi måste fylla oss själva med alla de här sakerna. Så att vi börjar att tänka rätt. Därför att när vi tänker rätt, då handlar vi också rätt. Det finns ingen genväg där. Vi måste tänka rätt. Och jag vet liksom när människor ska börja äta rätt. Gå på en bra diet liksom. Och man håller på någonting. Och sen har man ett kylskåp. Där det är hälften bra mat. Och hälften dålig mat. Och så har man ett skafferi som är hälften bra mat. Och hälften dålig mat. Det är klart att när jag är där och pysslar liksom. Jag kommer naturligtvis att äta lite av varje. Men om jag fyller skafferiet. Och jag fyller kylskåpet och frysboxen och allting. Jag har ingenting annat i mitt hem än goda produkter. Gissa vad som händer när jag lagar mat. Allting blir bra. Därför att ingredienserna är bra. Och på samma sätt är det med oss liksom. Om jag fyller mig själv lite med Gud. Lite med de här goda tingen. Men lite med världen. Lite med den här. Okej, det är en blandning. Jag vet inte vad som kommer ut ur min mun. Jag vet inte vad som händer när en situation uppstår. Och jag måste agera på ett visst sätt. Men jag fyller mig själv. Med de här goda sakerna. Jag tänker på det här. Jag mediterar på det här. Och jag gör det som kanske inte Paulus gör, därför att Paulus finns inte bland oss idag, men det finns andra människor som är exempel. Jag försöker att hitta dem. Jag försöker att observera dem liksom. Vad gör de? Hur lever de? Exempel. Jag tänker på den här världens idoler. Det finns till och med ett program som heter det. Idol. Man skapar en avgud. Det är fantastiskt. Sverige röstar fram nästa avgud. Liksom, vem kan uppträda liksom? Och människor är hysteriska. Det är en kändis. Jag var på, faktiskt i Budapest. Och det var en där, jag behöver inte nämna vem det var. Men hon kändis. Jag visste inte ens vem personen var. Och jag bara gick där. Såg du vad han var? Jag har ingen aning om det. Jag bara gick där liksom och flyttade på den liksom. Jag ska fram här. Det var en kändis. Jag har aldrig talat som kom. Liksom, men han var uppenbarligen känd. Och jag tänkte liksom att, idoler, vad är det för... Jag var någon musiker eller någonting. Men vad är det som är viktigt? Vilka är våra exempel? Vi behöver inte bara barn, vuxna också, men barn i synnerhet behöver de här exemplen. Människor som har vittnesbörd, människor som säger bra saker, gör bra saker. Jag behöver fylla mig med de här sakerna. Men varför säger vi allt det här? Jo, därför att jag har så mycket i mitt liv. Vi har så mycket i våra liv som vi vet inte hur vi ska komma till rätta med det. Och vi kämpar med det liksom hela tiden. Och vi säger, vad ska jag göra? Jag ska sluta nästa vecka. Det är som rökarens eviga dilemma liksom. Imorgon ska jag sluta. Nästa vecka ska jag sluta. Nyåret ska jag sluta. Och liksom man säger, imorgon. Man skjuter det. Och det är samma sak med oss. Vi skjuter besluten framför oss. Vi säger, jag slutar sen. Senare och så vidare. Men vi kommer inte att göra det. Men destruktiva sakerna, det som hände, jag kommer ihåg i mitt liv, ett antal saker som jag hade försökt kanske att sluta och så vidare med. Men när jag gick i bibelskolan så var intaget av Guds ord så intensivt att helt plötsligt så märkte jag att Det var vissa saker som, det var inte ens intressant. Jag tänkte inte ens på det. Det var ingen som hade sagt åt mig, gör inte så, gör si, gör så. Det var ingenting sådant. Det var bara att de här grejerna hade ersatts av någonting. Och jag fyllde på mitt kylskåp, mitt skafferi, min frysbox, hela mitt inventarie, allting som fanns med Guds ord. Så gissa vad som händer när jag öppnar munnen. Det är Guds ord som kommer ut. Vad är det som händer när en situation uppstår? Jo, jag handlar enligt Guds vilja. Därför att det finns ingenting annat i mig eller i oss. Och nu vet vi att det här är liksom, det är inte så att vi kommer dit hän, som vissa kristna har undervisat under historien, att vi kan liksom komma till en nivå där vi är syndfria, där vi liksom har gått över den här gränsen och nu är vi okej, vi kanske gör ett misstag här och där, men i princip så är vi liksom i rätt läge. Det är inte det jag talar om. Det är upp och ner. Och vi vet att det är precis som med mannat i öknen. Det var dagligen kom det någonting från himlen, Guds utrustning. Det är samma sak med oss. Jag kan läsa Bibeln hur mycket som helst. Jag kan gå på hur många möten som helst. Jag kan fylla mig med hur mycket som helst av det goda. Men det betyder inte att jag kan leva på det ett år eller 10 år. Och så, jo då, jag gick i bibelskola för 20 år sedan liksom. Ja just det, vadå? det är det dagliga mannat som kommer. Men jag tycker det är bara så underbart att se hur våra liv är konstruerade på det här sättet. Att vi blir det som vi väljer att bli. Vi talade tidigare om här i våras den fria viljan. Och det är precis det som Viktor Frankl adresserade när han säger att de här människorna kunde välja. Och nu talar han inte ens om det ur ett bibliskt kristet perspektiv. Han talar om det ur ett mer ett mänskligt perspektiv. Men han sa, de kunde välja även i den situationen. Han kunde inte ta ifrån dem friheten att välja det positiva, att välja det som var gott. Med det lilla de hade. En liten brödranson. Som om de inte själva åt den. Skulle betyda att de själva dog. Men de delade ut de här. Han sa de var inte många. Men de var tillräckligt många. För att bevisa att det var möjligt. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på. Hur vi har ett ansvar. För vad vi tar in. Och jag blir så entusiastisk över det här faktumet att vi talade om faktiskt för några veckor sedan här om att vi tänker ofta liksom vad man inte får göra och vad man ska göra, men just den här tanken, vilket privilegie som jag har eller som vi har, att jag behöver inte göra vissa saker. Jag behöver inte sitta i timmar och titta på Skilda världar. Jag behöver inte vara på vissa platser. Jag har den friheten. Jag gillar att se det från det perspektivet. Att jag har friheten att låta de här grejerna vara. Även om jag skulle kunna ta in någonting av det. Men vi tränar vårt sinne, som vi läste tidigare i Romarbrevet 12, 1 och 2. Genom att fylla oss med Guds ord så att sinnet förnyas. Och vi kan urskilja vad som är Guds vilja. Och beteende följer alltid på vad vi tänker. Om vi kan tänka rätt, då kommer vi också att bete oss rätt. Och jag tänkte på Kain och Abel här som vi läste om i början. De hade samma förutsättningar. Abel tog det lilla lammet, slaktade det. Blev förlåten. Levde i gemenskap med Gud. Kain vägrade att göra det. Hade sin egen plan. Sina egna tankar. Och Gud sa, det är ingenting som jag kan godkänna. Han blev genast sur. Svart i blicken. Varför tar du inte emot min gåva? Som hela världen är full av den typen av människor som säger, Gud, varför tar du inte emot liksom vad jag har producerat för dig. Men Gud säger, det är jag som har satt upp spelreglerna. Det är jag som har sagt vad som krävs för att ha gemenskap med mig. Men även som kristna gör vi ibland det här att vi på något sätt accepterar inte Guds plan. Vi blir gärna sura, mörka i blicken liksom. Men han säger att välj det rätta. Och jag välsignar det. Och fokusera inte så mycket på vad du ska göra, inte göra liksom så här mänskligt, utan se bara till att du fyller ditt liv med det som är positivt, det som är uppbyggligt, därför att då kommer de andra sakerna att ge med sig. Och det är därför han säger här i Filipperbrevet 4 vers 8 som vi läste tidigare: för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt om mig och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Och vilket löfte! Ett löfte här, att om vi fyller våra sinnen med det som är rätt och gott och uppbyggligt, om vi har de här exemplen, i det här fallet Paulus, men andra människor, vi ser vad de gör, vi har dem som exempel, vi följer dem, då har vi ett löfte. Fridens Gud ska vara med oss. Han har inga favoriter. Men när vi umgås med honom intensivt, det är klart att vi har en rikare gemenskap än de som inte gör det. De som väljer bort honom i olika situationer, det är klart att de har mindre gemenskap. Men han har inga favoriter. Kain eller Abel var ingen favorit. Han hade samma möjlighet som sin bror. Men en valde att följa Gud, en valde att inte göra det. Och låt oss verkligen tänka på det här privilegiet vi har att fylla våra liv med det som är rätt och riktigt. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du vill välsigna dem i ditt namn. Amen.